CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är dymmel onsdag och säger god morgon till er alla dymmeloxar där ute. Det har blivit den 27 mars och vi säger välkomna till Börsmorgon.
Mycket att prata om idag. Hennes och Maurits har kommit med rapport. En stark sådan ska vi säga. Och vi ska prata om Volvo som har stämma idag. Dessutom analyserar vi räntebeskedet med ett par duktiga experter vid 9:30. De duktiga experterna heter Viktor Munkhammar och Annika Winst och ansluter lite längre fram i programmet.
Men redan nu så har vi ju aktieexperter här i studion. Mattias Eriksson, förvaltare på PAM Capital, och DI:s nyhetschef Anders Hägerstrand. Välkomna.
Tack. Tack, tack.
Wall Street ner igen, tredje dagen i rad. Mattias, är det lite korrektion på G?
Ja, man kan ju hoppas, skulle jag vilja säga. Det är, om vi kollar Stockholmsbörsen, upp 30% sen botten i oktober. 27 tror jag det var. Så enormt starkt. Svårare att hitta case som jag brukar tjata om allt för mycket, men det har ju varit en otrolig uppgång trots all oro i världen. Och CNN Fear and Greed Index har legat på fear, extreme fear, under hela perioden. Men börsen fortsätter gå ändå, så jag skulle tycka det var uppfriskande med en liten rekyl.
Anders, uppfriskande med rekyl?
Nu är det bra, så kommer det in starka rekyl nu och så kommer det in starka Q1-rapporter sen och så fortsätter uppgången då. Det är väl ett scenario som någon form av rekyl måste komma. Det stora, viktiga blir ju sen hur rapporten för det första kvartalet kommer in, tror jag, för den fortsatta utvecklingen därefter.
Alla räknar med ett svagt första halvår, så det kommer att vara svagt. Men sen räknar man med att det blir betydligt bättre under andra halvåret och framförallt att 25 blir bättre än 24. Det var...
Då kanske vi får se en starkare order en gång igen som börjar synas här i Q1, att storbolaget börjar lossna lite efter svaga order en gång i fjol. Och det ska kunna driva börsen vidare, att man känner att vi är på väg ur det här konjunkturåret.
Verkliga besked på att konjunkturen ser bättre ut, det är vad vi söker. Apropå tuffa starter, motsatsen till tuff start fick Donald Trump på börsen. Upp 16% för DJT-aktien som tickerkoden heter, alltså det sociala mediebolaget som framförallt innehåller nätverket Truth Social. Lyfte med som mest 60% tror jag vid spaktnoteringen i år, Nicke.
Ja, men för här ser vi liksom verkligen hur riskaptiten är tillbaka. Mattias, är vi inne på att vi liksom kommer börja få nya meme-aktier här? Känns ju lite som det.
Jag hoppas inte det. Ja, men det är ju en... Jag känner ju en viss oro för att det är ju en... Ja, det är nästan euforisk stämning och egentligen ska man ju köpa aktier när man ligger under skrivbordet i fosterställning och gråter om man tror att världen ska gå under, typ corona i februari, mars 2020.
Alltså det går ju upp mycket i slutet på den här euforiska fasen också.
Ja, om man tycker och det är det som är så svårt med timing, man ska ju alltid äga aktier mer eller mindre. För som sagt, det har varit en väldigt bra stämning under hela året, sen i mitten av november egentligen, efter den här sättningen i höstas. Så det där med tajmingen är oerhört svårt, så äg alltid aktier.
Och kakao, äg alltid kakao och rusa vidare till över 10 000 dollar ton. Nicke, innan vi går vidare till H&M:s rapport, begreppet dymmeloxe, kan du berätta kort om det du använder i inledningen?
Ja, bland annat till dig. Och det är ju så här att dymmelonsdagen i forntiden, eller för länge sedan i alla fall, var ju starten på påskveckan. Och just denna onsdag, då ville man inte vara den som sov längst, för då fick man epitetet dymmeloxe. Det var ganska kort.
Ja, kort och koncist. H&M var uppe med tuppen, släppte rapport klockan 8 och det ser starkt ut på alla punkter, får vi säga. Så gott så.
Ja, överraskande är bra. Väldigt starkt av H&M. Håller fast vid rörelsemarginal. Målet på 10% i år. Överraskande, jag tror konsensus ligger på 8,3 här för mig. Så om de når 10 så är det ju väldigt starkt.
Ganska långt kvar ändå. Om man ska säga något, det finns det två invändningar. En är att man går upp till 3,9% i rörelsemarginal och det är en bit kvar till 10.
Ja, men det är också Q1 och det är långt kvar av året. Så visst, inte helt överraskat att de håller fast för det, men skulle de nå 10 eller komma bättre än 8,3 som är konsensus, så får vi se ett bra år och då kan nog aktien gå bra också.
Men rörelseresultatet då? Över 2 miljarder mot förväntan på knappt 1,4. Är det bolaget som är bra eller analytikkåren som är dålig?
Här ska vi börja spekulera igen. De har bytt er nu, er chef, att det är därför de ligger så fel mot konsensus hela tiden. Det kan vi ju göra, men jag tror det är en kombination. Men det, vi ska nog inte ta ifrån H&M att det här är en väldigt, det är ett väldigt positivt tecken. Aktien är ner 12% i år. Och det här kommer att bli en rejäl uppgång idag. Och sen som vi har pratat om tidigare, alltså det är ju lite tufft. Jag har varit negativ till H&M i många år och aktien har ju också underperformat på 3 och 5 år klart på ett index. Men nu när man vet att free floaten på något sikt kommer att minska, familjen Persson köper och köper hela tiden aktier, det är svårt att vara negativ till H&M. Liksom här ny vd in, en ny start. Vändningen tror jag lite för H&M, vi kan börja se här för aktien på, i ett längre perspektiv också.
Har vd någonting med det här resultatet att göra? Han har kört i ett kvartal.
Nej, det har han ju inte. Det ska vi nog inte.
Han ska, men signalvärde, att han kommer in och liksom det blir en ny start igen här.
Mm. Vad ska vi säga om försäljningen då? Den har ju är lite mer av en plump i protokollet. Den är lite svagare om man jämför med de andra siffrorna.
Jag fick läsa det här av en kollega som skrev att den var lite sämre om man vill jämföra med hur stora konkurrenter levererar senaste tiden. Mm. Men det, jag tror inte vi ska ta fasta på det. Vi ska ta fasta på resultatet.
Mm. Jag håller med Anders att det var bra på alla punkter, inklusive försäljningen som rapporteras.
Tillägg bara. VD skriver att försäljningen i februari gradvis blev bättre och bättre, alltså slutet av det kvartal vi tittar på. I andra kvartalet, som alltså inte rapporten avser, där får man signaler om att försäljningen har varit något mjukare. Så letar man efter en plump så finns den där, men rapporten vi pratar om är urstark.
Men då får man leta fel lite grann, tycker jag.
Det är vårt jobb.
Ja, underliggande var ju bra. Det går ju till rätt håll för H&M. Sen har det gått åt fel håll under många, många år. Jag skickar med en graf, jag vet inte om vi har den, men liksom, om man kollar på avkastning på kapitalet så har det gått från fantastiska nivåer ner till närmare nästan noll och på väg upp nu igen. Så H&M är på väg upp ur en liksom, lång svacka och det var väl har mycket att göra med bland annat att man hamnar snett när e-handeln tog fart, man låg efter där och så vidare. Så man har ju legat i en längre svacka och förhoppningsvis kan man framförallt öka försäljningen lite grann och framförallt få fart på rörelsemarginal, brutto rörelsemarginal och få vinsttillväxt den vägen.
Men givet då att H&M just nu har ett lägre P/E-tal än sitt historiska snitt, ser du Mattias att det är läge att gå in i H&M nu?
Jag har ju lite svårt för H&M i och med att de har varit ett fantastiskt bolag och hamnat helt under isen och nu som sakta men säkert på väg tillbaka. Så det är en sån oerhört konkurrensutsatt bransch. Det är ganska, alltså det är svårt att skapa det H&M har skapat. De har gjort någonting jättebra. Det är ett stort, globalt, välkänt varumärke. Men att starta att sälja kläder idag är ju jätteenkelt. Faktiskt. Och det dyker upp nya märken hela tiden och det går så himla snabbt i sociala medier och man ska ha nya saker hela tiden. Och där har inte H&M riktigt hängt med, som jag upplever det. Så jag är ändå lite avvaktande. Men rapporten idag var ju överraskande bra.
Volvo eller H&M?
Om man ska äga?
Ja.
Idag så är det ju Volvo. Men ännu hellre Traton faktiskt.
Mm, jag håller med. Vi tänkte att vi ska prata om det. Notera dagens etta. Karl-Henrik Svanberg lämnar Volvo med ett superfacit. Med oss i rummet står ingen gillar Volvo mer än Anders Hägerstrand på Dagens Industri, eller hur?
Ja, det är jättemånga aktieägare som gillar aktien också och tjänar mycket pengar på att äga, extremt mycket pengar på att äga aktien senaste åren. Särskilt mycket pengar för att hålla till risken man tar en så här storbolag när man äger det.
Innan vi går in på Traton versus Volvo-diskussionen då, om du fick sammanfatta, det vi gör nu är att vi sammanfattar Svanbergs ordförandetid förstås, som du säger, en fantastisk tid. Hur mycket beror på honom? Hur stor del har han i det här?
Självklart att det beror på många andra. Den som har varit allra viktigast för Volvos framgångar under de senaste 7-8 åren, det är ju att Martin Lundstedt kom in. Men det var Martin Lundstedt, det var Carl-Henrik Svanberg, ursäkta, som beredde väg för Martin Lundstedt genom att sparka företrädaren och stoppa in Martin dit. Och det är ju det som har varit succén. Det är ju det som är Volvos omvandling. Och att de tog Martin Lundstedt från Scania, från ärkekonkurrenten, och plockar med många andra nyckelpersoner från Scania också, skapa den här framgångsrika Scania-kulturen på Volvo istället. Och då blev Volvo bättre än Scania och har liksom gått från att vara en uselt bolag nästan till en stjärna. Mm.
Uselt bolag som blev en stjärna, men varför är det då så lågt värderat?
För att marknaden, det är en historik, man inser det när man sitter och gör en analys som jag har gjort de sista dagarna. Marknaden har fortfarande inte hängt med. Aktien har gått på att vinsten har bara stuckit från marginal på 5% till marginal på 14%. Det har drivit upp aktien. Men multiplen är fortfarande på väldigt låga nivåer. Särskilt beaktat att vi kan se en stabilitet i det här. De kommer att ligga på höga marginaler länge. De har jämfört med historiskt en extremt stark balansräkning. Och det är ganska sund konkurrens. Och det är inte så mycket konkurrens på lastbilsmarknaden. Det är 4-5 aktörer och det är ganska skönt att konkurrera med bara 4-5 aktörer jämfört med H&M som kan få vem som helst som kommer in och tar och ställer till det.
Men om man bara har 4-5 konkurrenter och ändå så är man mycket lägre värderad än konkurrenterna.
Ja, konkurrenterna, det är ju, de ligger i mitten. Packar är högst värderat, amerikanska Packar. De är högst värderade lastbilsbolagen. Sen så kommer säkert komma in på Traton, Daimler, lägre värderat. Volvo ligger i mitten. Men det jag vill säga är att med en värdering på EV/EBIT på 7,8-7,6, det är för lågt för det här bolaget med den marginalen och den stabiliteten. Om vi jämför med svenska verkstadsbolag som vi hade ett snitt här på, vi hade ett snitt i tidningar, de ligger på 15,9. Varför ska inte Volvo med den kvaliteten?
Men det är ett sektorproblem.
Och
varit det under många år. Jag tror att det kommer dröja. Det är likadant på personbilstillverkarna som ligger på P3-4. Att det kommer nog dröja. Om Volvo fortsätter uppvisa de här nyckeltalen under många 5-10 år. Då kan, alltså, möjligtvis har vi en förändring då. Jag tror det kommer ta jättelång tid innan det anses vara finverkstad likt Atlas Copco exempelvis. Assa Abloy.
Det kan man ha olika syn på. Givet vad de presterar så borde det gå snabbare.
Jag minns fortfarande 2009 finanskrisen. Volvo var nära att gå i konken.
Volvo dåligt. Nu sköts Volvo väldigt bra.
Ja, det är mycket bättre nu, absolut.
Mm. Och tills det är bevisat så har vi en värdering, ett hemsko på värderingen förstås. En potentiell värdedrivare som du skriver om är någon form av avyttring eller renodling av bolaget. Kan du sammanfatta det?
Ja, det är jag plockar fram 6 olika saker som borde lyfta aktien till 450, har potential att lyfta aktien till 450 kronor från 318 nu. En av dem är ju som kan bidra mycket, det är att före Martin Lundstedt slutar på VD, han ändå väljer att göra den här särnoteringen av Volvo anläggningsmaskiner. Det skulle definitivt synliggöra världen och aktiemarknaden skulle uppskatta det.
Men hur sannolikt är det då? För Lundstedt sa ju liksom nyligen att det inte alls är på agendan.
Jag tror det var för mycket snack om det just då. De ville få bort det lite. De ville få tyst på det nu. Jag vet, det är på agendan hela tiden. Det är super på agendan där inne i företaget. Och det finns många olika åsikter om det där. Så det kan hända om 1 år, det kan hända om 3 år. Intressant, Per Boman som kommer in som ordförande nu, han gjorde ju SCA och SC till styckningen. Så han har ju verkligen erfarenhet av att göra de här grejerna.
Ett argument för Traton är ju att du vill vara i bolaget som håller på att förändras, håller på att bli den bästa spelaren är på väg uppåt, medan Volvo på något sätt har genomfört sin resa. Hur ser du på den lägre värderingen i Traton och den pågående förbättringsresan som jag upplever att vi ser?
För det första så är ett argument jag har också. Martin Lundstedt är inte klar. Volvos förbättringsresa pågår också. Men om vi ska ta det här då. Traton, han värderas till EV/EBIT 5,5. Volvo till 7,8 kanske ungefär. Det är betydligt högre värdering på Volvo nu. Och det finns många argument för det. Volvo har mycket högre rörelsemarginal. Volvo har mycket bättre balansräkning. Volvo har en stor nettokassa, Traton har skuld. Volvo har bättre ägare i familjen Lundberg. Tratons ägare politiserade Volkswagen. Volvo har en mycket bättre struktur. Ja, och Volvo har en bättre vd också. Även om Christian Levin på Traton, jag vill säga, Traton borde också värderas upp. Men nu pratar vi, Traton är också ett jättebra bolag, men Volvo är bättre.
Mattias, varför väljer du Traton istället för Volvo?
Ja, det är just den här förbättringsresan, där det var mycket kvar att göra. Christian Levin verkar vara ganska nöjd. Det var en intervju med idé i början av året, tror jag. Han verkar ganska nöjd, men det finns ju mycket mer att göra. Volvo är ett absolut bättre bolag, kommer mycket längre, det finns mer att göra där också. Men du har ju hela skanifieringen av Traton som håller på. Och du har multipla på Traton på 5-6 skulle jag säga, 8-9 för Volvo. Så det är 50% högre värderat. Och Traton-aktien har ju gått bättre de senaste 3 åren än Volvo. Volvo har gått jättebra, jag skulle gärna ägt den också. Men Traton har gått ännu bättre. De kollar 3 år, 2 år, 1 år, ett halvår och så vidare. Så Traton utvecklas till och med starkare då.
Traton är bitcoin-liknande i gult här i den här grafen.
Ja, man blir lite rädd när man ser den här grafen.
Tittade, vad var det jag skrev? När Traton noterade så skrev jag att det var en tysk sörja. Sen gick aktien så här, det var det dåligt att äga. Jag vet inte, jag skickade till dig igår, Gabbe. Hur många procent? Var det 250% som Volvo har stigit sedan dess?
Och Traton, nu pratar vi framtiden.
Det här var 2019, vi måste ha lite perspektiv. Jag håller med, Traton har mycket potential. Men båda bolagen har mycket potential. Men risken i att äga Traton är mycket större. Kom ihåg det. De har skuld, de är en oberäknelig ägare och de har också den här sämre struktur. Volvo har ju mycket mer i USA. Traton har kommit in i USA just med att köpa USAs sämsta lastbilsbolag. Volvo har jättestor verksamhet i USA. Och sen har Traton, det här MAN, jag vet, hoppas han lyckas, Christian Levin, men MAN, det är ett riktigt sunkhål på att ha varit dåligt i alla tider. Ska han faktiskt lyckas med det nu? Jag är långt ifrån säker. Jag hoppas det blir så. För Christian Levin är duktig.
Mm. Och det får bli slutrepliken. Anders, du ska ju iväg till Volvos stämma, så jag säger stort tack för att du har varit med här denna morgon. Och medan vi släpper ut dig ur studion så går vi till Studio 2 och Sofie Gräsberg för Stockholmsbörsen har öppnat.
Det är en avvaktande öppning för Stockholmsbörsen som backar 0,1%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi AstraZeneca och Evolution i toppen. AstraZeneca har ju fått dubbla godkännande i Japan, både för läkemedel mot RSV och mot HR-positiv bröstcancer. Och Evolution, de backade ju i fredags på uppgifter om att analysfirman InPractice ska släppa en analys om bolaget. Men idag så stiger de alltså nu när den rapporten är släppt. Tittar vi vidare på storbolagslistan så kan vi konstatera att vi har Swedbank och SKF i botten. Men där ska sägas att bolagen har utdelning, så det förklarar att de ligger i botten just idag. Även Tele2 backar och de förlorar ju köpstämpel från BNP som nu sätter neutral. Går vi vidare så där vi antagligen kommer få en av dagens största rörelser är däremot i H&M, som vi inte har något avslut i ännu, men de rapporterade ett klart högre resultat än väntat och det ser ut att bli en rejäl uppgång för aktien. Så vi får kolla där när vi väl får ett avslut. Går vi vidare till Bonava som stiger 1%. De meddelar att de fortsätter att bygga bostäder i de baltiska huvudstäderna och startar produktion av ytterligare 240 bostäder. Det lilla forskningsbolaget Synact Pharma tar in 49 miljoner i riktad nyemission och det är till en premie på 27%. Och det ser ut att bli en rejäl uppgång även där, men vi har inget avslut. Går vi vidare till Nobia, så de handlas idag utan rätt att ta del av bolagets emission. Och den handlas för 4,36, men då ska sägas att aktien handlades för 9 kronor igår. Och går vi till rekfronten så Sandvik backar lätt efter att Pareto slopat köpstämpel där och satt behåll. Köpstämpel sätter SEB på Beijer Ref när de inledde bevakning och Beijer Ref stiger 0,5%. Desto mer stiger Micronics som är upp 6,7% när Nordea inledde bevakning med köpstämpel. Och nu har vi fått avslut i både H&M och Synnex Pharma. H&M stiger 12% och ligger i botten av storbolagslistan. Och Synnex Pharma stiger nästan 40%. Men i kort, Stockholmsbörsen är väldigt avvaktande och rör sig kring nollan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Stort tack för det, Sofie. Stockholmsbörsen runt nollan, desto större rörelse i H&M, rusar tvåsiffrigt på den här rapporten. Följer 14% förra kvartalet.
Ja, men nu är det ju helt klart välförtjänt med tanke på rapporten där allting var bra. Så saker och ting går ju åt helt rätt håll för H&M.
Ingen som tog fasta på att jag stod och gnällde om försäljningen i andra kvartalet och det glädde mig, optimism där ute. Jag vill nämna Embracer. Johan Wendel, en annan kär kollega, skrev att flera faktorer talar för att en försäljning av dotterbolaget Gearbox rycker närmare. Den här texten gick ut sent igår kväll. En sådan affär skulle vara ett steg mot att röka ut blankarna och få gamingjättens aktie på rätt kurs igen. Du gillar Embracer, va?
Nej.
Nej.
Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har svårt för alla de här förvärven. Jag har för mycket förvärv.
Uppenbarligen.
Stillfront som är kollegan där har gjort färre förvärv. Men nu är det ju det här med förvärvhistoriken inte så positivt. Och jag tror att det är bra om man kan avyttra så mycket det går och synliggöra värde förhoppningsvis. Att man kan sälja det till hyggliga priser. Det har blivit lite vildvuxet.
Uppenbarligen, storstädning pågår. Vi hoppas på det bästa. Förlåt.
Bättre går det för Evolution. Upp 0,5% har ju varit i skottgluggen igen. För i fredags har återhämtat ungefär hälften av det sedan dess efter nya anklagelser mot bolaget. Hur mycket oroar du dig över i den här gången då analysfirman In Practice som hävdar att 50% av EBITDA-resultatet har koppling till kryptovalutor?
Och om jag får flika in en följdfråga. Evo gillar du väl i alla fall?
Ja.
Ja, det var därför jag
förlåt.
Evo har vägt sedan länge. Fantastiskt bolag. Otroliga nyckeltal. Och det här kommer ju upp. De här diskussionerna kommer upp från tid till annan. Och man har aldrig kunnat bevisa att Evo gör någonting fel. Så det är lite besvärande att det hela tiden kommer upp och man vet ju inte riktigt om det är någonting man borde ta fasta på. Evo säger att de inte gör någonting fel och som sagt det har aldrig bevisats. Så jag bryr mig inte särskilt mycket om det här.
Två reflektioner. Den ena är att In Practice som blankar firman heter och säger att det här inte är en blankar rapport. De är väldigt tydliga med det själva, att det mer är någon slags explorativ övning. När de aviserade att en rapport var på gång så var aktien ner ganska mycket, 9% tror jag. Ja. Nu verkar det vara lite av en lättnadsrörelse eller en jaha-upplevelse.
Det var väl upp 3% i måndags och 2% igår om jag minns rätt, i Evo-aktien.
Men vi är fortfarande nerakkumulerat.
Ja, jag har svårt att förstå. Man får ju fråga säljarna i fredags varför de sålde så mycket. Jag vet inte varför på att man då, det kommer ut en tweet om att vi ska släppa en rapport.
Ja, det är lätt att förstå. Det är lätt att förstå oron att det ska komma en negativ rapport ifrån en blankare. Det är svårt att förstå det som kom igår, tycker jag. Jag kan inte bolaget i sån detalj att jag förstår hur problematiskt det är att det finns krypto, att misstankar om kryptovaluta i transaktionerna med det här bolaget. Det är lite rörigt i mina ögon.
Ja, men
om du är lugn så gör det.
Evo säger ju att de överlåter att sina kunder gör sin känd kund analys. Och slår sig fria på så vis. Och jag köper det. Ansvaret ligger hos deras kunder och då får man hoppas att de helt enkelt gör rätt. Men det är ju besvärande att man kan ju inte vara helt säker och ingen rök utan eld och så vidare.
Ingenting är säkert, inte ens Fortnox, Nicke.
Nej, Financial Times lyfter i en artikel att Fortnox och de hedgefonder som tagit korta positioner i bolaget vänder sig mot bolagets kundtillväxt. Och det här får aktien att rasa 12% idag. I dagsläget så är det bara brittiska Marble Bar som är den enda publika blankaren och de har blankat 0,6% av kapitalet. Men återigen här, liksom nyheter som får en aktie att falla över 10% när man kommer med ifrågasättanden.
Gamla Hexatronic-blankaren Marble Bar bland annat.
Okej.
Britter som, eller det är svenskar i London misstänker
jag. Förväntningarna på Fortnox är ju jättehöga. Jag hör att det finns ett visst missnöje med produkten, den är inte perfekt. Men det står sig ändå relativt väl med konkurrenterna och en fantastisk story i bolaget. Verkligen succé. Men jag har inte vågat mig in i aktien på grund av värderingen och förväntningarna. Så det finns ju nedsida om det kommer någon form av besvikelse, absolut.
En revansch från svegisar som aldrig vågade köpa och såg rörligt gås förbi. Hörrni, ska vi nämna Intrum? När du är här så brukar vi prata om Intrum. Det är ganska tröskat, men du hade ett par namnreflektioner som jag tyckte var intressanta.
Ja, jo, men Magnus Lindqvist är ju ordförande i Intrum. Han köpte ju massor av aktier här tidigare i veckan. Verkligen. Han har haft optioner som jag antar är rejält out of the money. Så han har gått in och köpt aktier istället. Och Magnus Lindqvist är ju en väldigt kompetent och erfaren och bra person. Det var ju han som styrde upp Munters. Alltså Munters börsnotering var ju fullständig katastrof, härdsmälta. Allting gick åt skogen. Magnus Lindqvist kom in 2018, gjorde sig av med ledningen och tog in Claes Forsström som var storchef på Sandvik för Machining Munters. Solutions. Ja. Som var mycket större då än Munters, men ville ta över Munters. Och sen dess har det varit succé. Och en otrolig resa. Då tror jag aktien stod i dryga 30 kronor och nu står den ju i ungefär 200. Otrolig resa och mycket tack vare Magnus Lindqvist. Jag pratade med honom strax efter han tillträdde för mig och han la upp planen. Och sen har de exekverat enligt den. Så otroligt imponerande. Så jag blev nyfiken när Magnus Lindqvist gick in i Intrum. Och vad ser han här? Och även Annette Kumlin som var CFO på Munters är nu COO på Intrum.
Men ser du att man kan få till samma vändning i Intrum?
Nej. Som... alltså det, för jag släppte ju Intrum redan 2017 när de totalt förstörde balansräkningen när de gick ihop med Lindorff. Så det här var ju liksom en accident waiting to happen. Och nu har det liksom eskalerat under senare tid. Och så får vi se om de kan ordna till det här. Nu när Magnus Lindqvist har köpt så mycket aktier så har ju han en bra plan i alla fall. Han är en smart, kompetent person. Så det finns ju hopp om att de kan ordna upp det här. Men jag vågar inte röra det där.
Jag delar din skepsis, men jag tyckte det var en bra reflektion med rätt personer som potentiellt kan göra mycket. Vad har vi mer att avhandla?
Men vi har lite eftersläntrare att snacka om. För Stockholmsbörsen som vi pratade om inledningsvis har ju gått jättebra sedan slutet av oktober. Men den här breda uppgången har ju inte lyft alla aktier. Och Mattias, du är ute och fiskar lite här.
Ja, jo, mycket har ju gått väldigt bra, framförallt de stora bolagen. Och sen är det ju ett ganska stort gäng bolag som har gått väldigt dåligt också. Och de flesta av dem har ju gått dåligt av en anledning. Mm. SAS exempelvis. Nu kan man starta det handla.
SAS går ju bra. Aktien går ju upp.
Ja. Så jag kollar ju på bolag som förhoppningsvis kan få bra fart framöver här.
H&M har vi ju redan pratat om här. Men det finns mycket annat på den här listan.
Var ska vi börja? Vi kan ju ta då...
Kan vi inte börja i Nobia då? Eftersom den bara rörde sig lite i Dagens Handel. Om jag får vara så fräck och styra ditt val
här. Ja, men absolut. Rätterna avskiljs ju idag som handlas X-rätter. Så det hade ju i alla fall Infronta justerat för. Så aktien var ju faktiskt upp igen. Där, fast den teoretiskt ska gå ner 55% eller något sånt där. Men justerat för det här så ska aktien handlas till 4,25 om den är oförändrad från igår. Så nu var den upp lite grann. Och Nobia är då mitt uppe i den här nyemissionen. Och de har investerat tungt i sin fabrik i Jönköping. Har 1 miljard kvar i år att investera så ska det vara klart. Och sen blir kassaflödet positivt nästa år. Räntorna stabiliseras. Vi får signaler om att bostadsmarknaden är betydligt bättre än i höstas exempelvis. Så saker och ting ser bättre ut. 2024 kommer ändå bli ett svagt år. Det tror jag alla är överens om. Men man kan handla upp den här aktien på att 2025 blir bättre.
Ja, men om man tittar på den här nya emissionen, den har ju varit efterlängtad. Men kommer den egentligen för sent? Alltså...
Ja, absolut. De borde gjort den för länge sedan. Och jag besökte fabriken i juni. Och då var vi några förvaltare som åkte dit och tittade. Och då pratade alla om att när kommer den här nyemissionen? Man kan inte köpa aktien. Man kan köpa aktien i samband med nyemissionen, men man måste göra en nyemission först. Och efter det så har de då sålt 2 enheter på kontinenten, gjort en sale leaseback av fabriken och sen nyemission på det. Så naturligtvis med fasta hand så borde de gjort nyemissionen mycket tidigare. Men nu är den gjord, det blev större utspädning, jag hade räknat med ganska stor utspädning, det blev ännu större. Men det finns ändå bra uppsida i aktien förutsatt att marknaden blir lite bättre och man kan se ett uppdämt behov. Att man har inte köpt det köket man behöver, man kan vänta ganska länge med att köpa ett kök. Men någonstans måste man ändå köpa det och det finns ett uppdämt behov och vi får lite mer relians på bostadsmarknaden. Lite mer transaktioner så det blir lite mer renoveringar. För de har ju väldigt stor del projektförsäljning, alltså mot JM exempelvis. Och det kommer ju dröja. Men med hopp om att 2025 blir bättre än ett svagt 2024 så är aktien intressant.
Jag står och tänker, det finns en gammal tumregel som säger att man ska köpa vid den sista nya emissionen i bolag. Mm. Då går det uppåt. Mm. Och det här tror vi tror att det bara blir en.
Ja, det tror jag. Däremot om vi ska gå vidare till Bonava så är det ju lite mer osäkert där. Jag tycker vi äger JM som är liksom kvalitetsnamnet i sektorn. Och JM kommer inte behöva göra någon emission. Bonava har nyligen gjort den är avklarad. Och frågan är om de klarar sig med den. Det är långa ledtider i den här branschen, det är jobbigt för kassaflödet. Så den är svår tycker jag. Mm. Men den är ändå intressant. Jag skulle behöva sätta mig in lite mer i Bonava. Men jag har liksom avfärdat det där, det kanske är lite för lättvindigt och fokuserat på JM istället som jag tycker är ett säkrare kort.
Resten är då att bottenfiska i byggbranschen. Du har lite andra bolag.
Nibe och man skulle kunna jämföra Nibe och Fenix. Ja, Fenix är fjällräven. Jättestarkt varumärke. Jag kan verkligen rekommendera att läsa inte vd-ordet utan styrelseordförande skriver i bokslutskommunikén väldigt öppenhjärtligt om hur situationen ser ut. Att den inte ser särskilt bra ut. Och då är frågan om, är det en svag marknad tillfälligt? Eller är det strukturella problem? Det kan jag i Fenix fall kan det ha med e-handel att göra och så vidare. Snabbfotade andra aktörer, konkurrenter som vi pratar om likt för H&M:s del. Men ändå intressant, starkt varumärke. Och för Nibes del så är det också lite grann samma sak då med, är det här en svagare efterfrågan tillfälligt eller är det någon form av strukturella problem? Jag är mer inne på att det finns en strukturell efterfrågan. Vi ser en lageruppbyggnad. Det orsakar problem på kort sikt, men på lång sikt så finns det väldigt bra tillväxtpotential trots den här högre konkurrensen som kommer. Man säljer trots allt fler värmepumpar i Sverige än i hela USA. Och så kommer det inte vara för evigt, för värmepumpen är en väldigt bra produkt. Nibe gör det väldigt bra, det är ett bra bolag. Så jag tror att det här är en tillfällig svacka för Nibe att man ska äga aktien.
Mm, den var ju nere på under 50 kronor bara för någon dag sedan.
Och den har ju varit skyhögt, alltså galet värderad. Och nu är den fortfarande, den är inte billig. Nibe är inte billigt.
Men är det tillräckligt billigt?
Nej. Jag tycker det är tillräckligt billigt.
Jag tycker det andas lite fallande kniv fortfarande. Alltså de där trenderna är så svåra att vända. Ja. Lättare med bygg tycker jag. Men spännande med Fenix. Där uppfattar ordförande lite som H&M. Att det är ett ordförande kört bolag på något sätt. Ja. Att man har en ägarfamilj som driver det. Men den är frispråkig. Electrolux tycker jag är väldigt intressant på den här listan. Mm. Är det någon slags budpliktsoption man tittar på här? För det är ju ett bolag med ganska många problem.
Ja, verkligen. En annan förvaltare jag pratade med nyligen, han hade ett möte med Jonas Samuelsson, vdn, och kom ut därifrån nästan med självmordstankar. Alltså det går så fruktansvärt dåligt för Electrolux, så det finns nästan inga gränser. Och så kan man då tycka att nu är allt elände känt och nu kan det bara gå uppåt. Men jag vet inte, jag vågar mig inte in i Electrolux, det går fruktansvärt dåligt för dem, men det finns ju ändå ett värde där någonstans. Och man har ju pratat om bud från
kinesiskt håll, va?
Ja, det var ju, Medea var ju verkligen på tapeten för inte allt för länge sedan. Jag tror det var någon analysfirma som kom med någon analys för bara ett par veckor sedan som pratade också om det här. Så det bubblar upp lite då och då och det är ju rimligt. Och någonstans finns det ett värde, det är ett globalt starkt varumärke med liksom produktionsanläggningar över hela världen. Det är klart att det är värt någonting.
Hon är en väldigt bra ägare. Efter världsläs så tycker jag att det här är en ägare som faktiskt vänder saker. Ja. Wallenberg.
Och allting har ett pris, så därav
EQT får köpa ute.
Nej, men för jag funderar på det. Kanske. EQT uppges ju vara en av intressenterna till att köpa upp mjukvarubolaget Avetta. Det här enligt uppgifter till Bloomberg News. Blir det sannolikt, tror du, med mycket uppköp i år, givet att liksom, värderingar kommer ner, bolag har
det
tufft?
Ja, man har ju pratat om det länge, att det borde bli så. Men det har ju inte blivit särskilt mycket, vilket är lite överraskande. Utan det brukar ju bli så att man förvärvar på toppen istället. Och att man inte plockar ut de här fina bolagen till låga värderingar, vilket är lite märkligt. Men nu har vi ju, menar, här är några exempel på bolag som förutsatt att det blir en bättre marknad framgent här, i alla fall 2025, så kan man knipa de här till väldigt låga värderingar.
Mm. Men samtidigt så vet ju jag att du kanske egentligen föredrar avknoppningar.
Ja.
Liksom, här pratar vi om möjlighet att liksom, det köps upp, men vägen framåt generellt brukar vara snarare att knoppa av.
Det är ju underskattat. Det här med förvärv är ju väldigt överskattat. Och det är ju lätt att säga nu när exempelvis då Embracer, som vi pratade om tidigare, har visat att det där med förvärv, det var inte så himla lyckat. Det funkar en period när vi hade låga räntor och nu går det helt åt skogen istället. Sen har vi de här serieförvärvarna, Indutrade och Lagercrantz, de som verkligen verkar kunna vara de med förvärv och gör det på rätt sätt. Och då hela tiden lyfter avkastning på kapital. Det är det som brukar bli problemet. Om man plockar på sig en himla massa goodwill, blåser upp balansräkningen och avkastning på kapitalet går ner i botten. Så visar att man inte borde gjort det där förvärvet egentligen. Det var för dyrt. Så avknoppningar har visat sig, inte minst med Atlas Copco, Epiroc, Electrolux och Electrolux Professional och så vidare, att det kan verkligen vara smart och aktieägarvänligt att göra bolagen mindre.
Mm. Ja, vi börjar få ont om tid. Kan vi få någonting att fundera på framåtblickande i avknoppningsheradet?
Ja, det som är närmast till hans är ju Cargotech, som är ett finskt bolag, men med svenska enheter kan man säga. Nästan alla tre, Kalmar, Hiab och MacGregor. MacGregor är förvisso brittiskt från början, men gick ihop med Hägglund Marine 93.
Kalmarstaden, eller?
Nu blir det en lång utläggning här. Men Kalmar kommer från Ljungby från början. Ni gick ihop med Kalmar Verkstad. Ska jag dra hela historiken här?
Snabbt.
Men så där kommer Kalmar namnet ifrån. Men det är en intressant avknoppning som kommer. Kalmar ska sen noteras 1 juli. Som sagt, det är en finsk koncern, men med svenska enheter kan man säga. Så det är värt att titta på.
Men då är frågan, eftersom att ofta är det ju avknoppningarna som går bättre än liksom moderbolaget, så blir det då Kalmar eller Cargotech som man borde sitta på?
I Cargotech så kommer Hiab bli kvar. Alltså det är de som gör lyftkranarna på lastbilar, lyfter av och på gods och timmer och annat. Så Kalmar och Hiab är jättefina enheter. MacGregor, som gör stora lyftkranar som sitter på fartyg, är lite grann det svarta fåret. Men det ska man försöka sälja då andra halvåret i år, är tanken. Och då har man då annonserat, så värderingen kommer ju kanske bli lite lägre på grund av det. Men det räknar marknaden med. Utan Kalmar och Hiab ska vara värt ungefär lika mycket. Vi säger 45% vardera av värdet i Cargotech. Och sen har vi ungefär 10% i MacGregor. Så två stora fina enheter i Kalmar. Så äg Kalmar, avknoppningen, fortsätt äga Cargotech, hoppas på ett bra pris för MacGregor, så blir summan mycket högre än vad det är idag.
Mm. Mattias Eriksson, PAM Capital, stort tack för att du har varit med oss denna morgon. Vi ska göra ytterligare en rokad här i studion, för vi sänder ju lite extra länge idag, för alldeles strax får vi ju riksräntebesked. Men först ska vi stämma av hur Stockholmsbörsen går med Sofie Gräsberg.
Inför räntebeskedet så är det lite avvaktande, men vi har svarta siffror som lyser i grönt och breda index är upp 0,2%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi att H&M agerar rejält draglok och stiger 13% på sin rapport, där de hade klart högre resultat än väntat. Även Evolution stiger idag upp närmare 1% efter att den analys som i fredags, uppgifter om analysen, fick bolagets aktie att backa i fredags. Men nu när den här rapporten har publicerats så stiger istället aktien. Tittar vi däremot i botten av storbolagslistan så hittar vi SKF och Swedbank, men där ska sägas att båda har utdelning, så det förklarar att de ligger i botten just idag. AstraZeneca stiger även de och är upp en lite dryg procent. De har ju fått dubbla godkännande i Japan, både för ett läkemedel mot RSV och ett mot HR-positiv bröstcancer. Men stora rörelser ser vi för det lilla forskningsbolaget Synact Pharma som tar in 49 miljoner i en riktad ny emission, och det är till en premie på 27%. Och de stiger ungefär lika mycket. Och åt andra hållet rör sig däremot Fortnox som rasar 10%. Och det är efter att Financial Times lyfte en artikel att den tidigare kraftiga tillväxten lockar till sig blankare. Och Nobia kan vi notera handlas på 4,77 just nu på rekfronten, så Tele2 förlorar köpstämpel från BNP som nu sätter neutral, men aktien rör sig i sidled. Större rörelser ser vi för Macronic som stiger 8% efter att Nordea inledde bevakning med köpstämpel. Men i kort, Stockholmsbörsen börjar muntra till så här 24 minuter in i handelsdagen och stiger lite drygt 0,2%.
Stort tack för det, Sofie, och nu har vi fått in nya gäster här i studion, för alldeles strax väntar vi oss att Riksbanken lämnar räntan oförändrad på 4%, men är det rätt? Annika Winst, chefekonom på Nordea, och Viktor Munkhammar på Dagens Industri, varmt välkomna.
Tack.
Är det rätt att lämna räntan oförändrad idag?
Ja, om man inte har signalerat att man ska göra något så ska man inte som centralbank överraska. Så det är inte där skon klämmer, utan det viktiga är ju vad signalerar de om maj och vad signalerar de om juni och var kommer räntebanan sluta? Det är det vi är intresserade av. Mm.
Helt, alltså, precis som man kan säga, om det skulle vara rätt konstigt att göra det eftersom ingen tror det. Men däremot tittar man bara rent konjunkturellt och hur konjunkturen har utvecklats och i inflationen och utsikterna, då skulle man mycket väl kunna sänka det. Men som det är så...
Men
det finns
tillräckligt med data egentligen för att en räntesänkning skulle vara bra för svenska ekonomi idag.
Ja, jag har ju varit kritisk mot och lyft att man skulle kunna agera tidigare och skickat den signalen vid förra mötet redan och kanske till och med mötet innan. Och det vi ser är ju att svensk ekonomi utvecklas okej, men det är väldigt mycket tack vare att exportsektorn levererar faktiskt mycket bättre än världshandeln. Tittar du på inhemsk ekonomi istället, ja men då är den svag, och inte minst hushållen drog ju hårt i handbromsen förra året när konsumtionen föll med 2,5%. Det är, om man tar bort pandemin får man gå tillbaka till 90-talet för att ha en sån häftig inbromsning. Nu tror jag att hushållen tänker och inkluderar de här räntesänkningarna i sitt agerande, och det är ju lite farligt. Det är verkligen upp till bevis att de nu levererar de här räntesänkningarna.
Hur viktigt är dagens besked med tanke på att det blir en icke-nyhet? Du nämnde signalvärdet. Hur avgörande är det vi ska läsa strax för vägen framåt?
Ja, det är den stora frågan. På kort sikt blir det maj eller juni. Där är väl det absolut troligaste att de inte kommer att säga varken bu eller bä, utan hålla dörrarna öppna. De vill vänta in till inflationsutfall på hemmaplan. De vill få tydligare signaler om vad framförallt ECB ska göra. Sen tycker jag också det är intressant att se vad de gör med räntebanan på längre sikt. Den som gäller nu är ju från november. Det är ju roppa vieja, gamla kläder verkligen. Och signalen, den sträcker sig 3 år, så det blir ju tecken på vad tänker de sig att det här ska landa. För det är en fråga som vi inte har svarat från någonstans egentligen. Vad är en ny normal styrränta? Och det vet ju fortfarande ingen, men en ny signal om i alla fall hur Riksbanken ser på det.
Roppa Vesjö är också en maträtt, vill jag flika in, Annika.
Förlåt, vad
var det? Inte på maträtten, men signalvärden.
Jo, det är jätteviktigt. I marknaden sitter man ju och tittar på det här och man handlar på det. Det kan också påverka kronan, eftersom man vet att om Riksbanken går före så finns det en liten risk då att kronan försvagas. Jag brukar säga att kronan har varit en risk, och Riksbanken har uttryckt det som en stor risk, men jag ser det mer som en restriktion idag. Den är fortfarande svag, men inte riktigt så svag som den har varit. Och kommer då inflationen ner som vi nu har sett, och kanske till och med under målet till sommaren, ja, men då spelar ju kronargumentet betydligt mindre roll.
Mm. Men så att det är okej att låta kronan vara svagare för att i längden rädda svensk ekonomi?
Ja, alltså det är ju en avvägning som du gör. Om du inte når inflationsmålet, ja, då är ju inte kronan lika bekymmersam. Om du då importerar lite mer inflation, så ja, kommer du upp till målet. Kanske inte dåligt.
Mm. Men ni på Nordea är ju inne på att första sänkningen kommer i maj. Hur tydligt tror du att Erik Thedéen kommer vara idag?
Jag hoppas att de lägger in kanske någonstans mellan 5 och 10 punkter på majmötet och sen lika mycket på junimötet. Då kommer vi inte revidera vår prognos, tror jag, utan då kommer vi ligga kvar på att maj fortfarande är en öppen dörr. Och sen när man är i maj, då kommer de lägga in lite fler punkter på juni, och så tänker man då att den finns också kvar. Och framförallt så tror jag att Europa går så svagt att det kommer bli tydligare att ECB svänger mot juni. Och då är det ingen issue för Riksbanken att gå före en månad, utan då är den dörren öppen. Det ser jag inte som ett problem.
Är du säker på att sänkningen kommer i maj?
Nej, det kan man inte vara. Men det jag gissar, om jag ska gissa, absolut. Nu fick vi ju lite dåliga signaler igår, kan man säga. Prisplanerna från KI-barometern då, vad gäller just tjänstesektorn, som är det om tjänsteinflationen. Ju Riksbanken orolig för, den har visat sig trög även i andra ekonomier, så det var ju inte toppen. Sen har vi ju faktiskt haft en kronförsvagning här nu, faktiskt svagaste sen slutet på november. Vi vet att den här tiden på året brukar vara jobbig för kronan, utdelningssäsong och så vidare. Så att de har ju några sådär orosmoln kvar som de nog gärna vill se skingras, men ja, jag tror att det blir maj.
Jag tror att de kommer lyfta tjänsteinflationen och risken för den, men däremot om man tittar på produktionen så ser vi att nu bromsar också tjänsteekonomin. Och det finns indikationer där också på att vi är på väg åt rätt håll, men det är någonting de kan hålla i handen för att inte släppa på fullt.
Du nämnde inledningsvis att människor redan diskuterar, hushållen diskuterar redan räntesänkningar. Är inte det i sig kontraproduktivt för Riksbankens avkylningsmål?
Jo, om de inte levererar så blir ju det bekymmersamt. Men det tror jag det blir oavsett om de inte levererar, för det är väldigt svagt i inhemsk ekonomi. Det är påtagligt. Jag träffar ju massor med bolag, inte bara de som bygger bostäder utan också i detaljhandeln, och vi ser i restaurangbranschen att det är tuffare nu. Så att konkurserna ökar ju, och varslarna ökar inte dramatiskt, men däremot så faller ju nya lediga jobb påtagligt, inte minst i storstäderna där folk har skulder.
Och nu kan vi berätta att Riksbanken, precis som väntat, alltså lämnar styrräntan oförändrad på 4% enligt första flashen.
Klokt.
Ja, ingen överraskning där. Ja. Vi får studera lite marknadsreaktioner där, och vi ska också få fram lite...
Noll rörelse på valutamarknaden, ser jag initialt i alla fall.
Väldigt initialt. Väldigt initialt.
Vi kan göra en naturlig paus genom att vädra en allt flitigare farhåga att vi ska få en andra våg eller nya inflationsimpulser som på något sätt tar bort eller försenar försäkringsförväntningarna. Hur ser du på de riskerna?
Jag känner mig inte jättebekymrad, tvärtom. Alltså, vi känner oss ganska trygga att inflationen nu bromsar in. Och det handlar ju mycket om att efterfrågan viker och att det är svårare för företagen då att höja priserna. Och vi ser tydligt att varuinflationen har kommit ner. Så det som hänger kvar är ju tjänsteinflationen. Men även där tycker jag, som jag sa, att produktionen i tjänstesektorn indikerar att det går åt rätt håll. Så att...
Och nu har vi fått lite fler flashar. Direktionen är enig om det här räntebeslutet. Räntebanan justeras ner till 3,93% andra kvartalet, 3,7 tredje kvartalet mot 4,10 då tidigare.
Ja, det är bra.
Och sen första kvartalet nästa år 3,2, även där låg det tidigare 4,1. Och så säger man att styrräntan troligtvis sänks i maj eller i juni.
Ja, jättebra. De stänger inga dörrar. Det är fortfarande öppet, och med den räntebanan...
Och 3,93 som snitt för andra kvartalet var väl ungefär det du var ute efter, kan man säga.
7 punkter. Det är bra.
Ja.
Och sen fick vi bara 7 till eller ungefär.
Ja, sen det var det, till och med. Det var 3,70.
Så alltså det är ännu
för,
mer då.
Q3.
Ja, men det är tydligt. Då är de både håller dörren öppen för maj, men också att det kan bli ganska... flera i rad här som de faktiskt kan komma att sänka räntan.
Ja, och andra, men de behåller för sig formuleringen då att det bör ske i försiktiga steg. Så formulerar de sig inte alls, utan de formulerar sig att betydelsen i alla fall, eller tolkningen tror jag blir att, att det inte är några snabba ryck som gäller, utan max 25 punkter per möte, och kanske att de tar paus vid något möte. Så att, men det är väl ingen som egentligen har trott något annat än att de skulle göra mer än 25 punkter?
Nej, ja, det beror på hur länge de hade väntat. Om man väntar för länge kan man
börja med. Men om de börjar här under nästa kvartal.
Och då är det ju också att de signalerar att de inte kör på varje möte. Det är inte heller konstigt, utan det kan man reparera efterhand eller ändra efterhand. Så att jag måste säga att jag tycker det här var nog lite mer faktiskt än vad jag hade vågat hoppas på.
Kan det här ge några för du var ju inne på att liksom svensk konsument redan har börjat prisa in de här räntesänkningarna och kanske leva lite efter det. Ser du att det också finns en risk här att man kommer hoppas på för mycket för snabbt?
Det beror ju lite på vad Riksbanken levererar, men jag tror att det här kanske kan komma att driva på bostadsmarknaden och priserna lite grann. Jag är lite bekymrad över att det har gått lite väl fort där, för utbudet är fortfarande väldigt stort och vi har ju en befolkningstillväxt som är väldigt låg i ett historiskt perspektiv, så att det är något som skaver här på bostadsmarknaden. Jag upplever att hushållen inte riktigt vill se det. Nu har det varit så jobbiga år här under så lång tid som man tar alla halmstrå som gör att det ser bättre ut. Och det finns en risk att man springer lite för fort här. Och det kommer ju fortfarande, även när Riksbanken har sänkt färdigt, vara betydligt dyrare att låna än vad det var innan de började höja räntan. Och det tror jag inte heller riktigt har satt sig.
För det du beskrev tidigare om konjunkturavmattning, konkurser, företag som har problem. Det känns ju inte så när man går på gatan i Stockholm, om du går på en lägenhetsvisning i Stockholm eller försöker få ett bord i centrala Stockholm. Det finns ju någon slags parallell. Hela Sverige går ju inte på halvfart precis.
Nej, fast jag upplever nog att Stockholm och Sydsverige kanske är de orter som drabbas hårdast på arbetsmarknaden, där nya lediga jobb faller snabbast och faktiskt kommit ner ganska ordentligt. Så att jag tror att både stockholmare och folk som bor i andra storstäder, framförallt då Sydsverige, kommer att känna av arbetsmarknaden mer än vad man tänker i dagsläget. Men om igen, alla blir ju inte arbetslösa. Vi kommer från en väldigt hög nivå. Och nu vill man gärna känna att det är vår och det är bättre tider, och då rycker man i de halmstrå som man nu får från Riksbanken.
Kan vi säga om räntebanan också, som väntat oss är det ganska ordentliga justeringar längre fram. Om man ser för helåret 25 så är förväntan nu 3%, tidigare var det 4%. 26, 2,7, tidigare 3,6 och sista punkten då som är första kvartalet 2027, 2,6. Där fanns det inget att jämföra med sen tidigare, men ordentlig nedjustering. Så fort man kommer ut lite så är det någon procentenhet, vilket väl inte heller var helt oväntat med tanke på just att den från november var lite daterad.
Nej, men det är ju ganska mycket. Det här vi har ju en räntesänkning på varje räntemöte, efter det så är det svårt att se att vi skulle ändra den. Det stärker ju snarare den bilden.
Men givet då att de här liksom räntebanan justeras ner i den här takten, ser ni en oro, eller ser Riksbanken en oro för att svensk ekonomi kommer landa lite hårdare än vad man kanske har trott eller hoppats på?
Fast man ska tänka att 4% styrränta som vi har idag är ju en åtstramande ränta. Sen vet vi inte exakt, som Victor sa, vad den nya neutrala eller normala räntan ska ligga på. Men någonstans 2,5-3% brukar man ju prata om. Om vi då är i en lågkonjunktur nu, vilket vi är, ja, men då ska du ju ha under den räntan. 4 är ju alldeles för stram räntepolitik i det här läget. Och det är väl det som Riksbanken nu behöver korrigera. Annars blir det ju en hård landning om man inte gör det. Och precis som Victor sa, konjunkturellt hade man kunnat gjort det till och med lite tidigare.
Lite uppjustering för BNP-prognosen, om vi ska prata mer om dem. Mm. Så att de väntar sig en liten tillväxt i år jämfört med minus tidigare, plus 0,3 istället för minus 0,2. Och sen oförändrat nästa år jämfört med tidigare 1,9. Och sen faktiskt en nedjusterad BNP-prognos för 2026, 2,4. Så att lite mildare svängningar så att säga, i konjunkturen än vad de trodde då senast de gjorde prognoser i november.
Rimmar det här på Fed-utfallet att du får liksom uppjusterad BNP-prognos men du behåller ungefär din räntebana? Nu har du ju förändrat den.
Ja, räntebanan förändrade mig ganska kraftigt här.
Men neråt? Jag menar, det som jag har i magkänslan är svårt att ta in är ju att ekonomin går starkare än vad man har trott, samtidigt som man lägger på mer räntesänkningar än vad man har trott.
Ja, det är egentligen bara i år som de tror på en bättre utveckling än tidigare. Nästa år oförändrat och som sagt och en nedjustering med 0,4 för 2026 i BNP.
Men man får väl också påminna om att det är också exporten som drar och faktiskt har överraskat positivt. Hushållen är fortfarande försiktiga.
Och vi kommer ju att lyssna till Erik Thedéen klockan 11. Den presskonferensen sänds här i DTV. Annika Winst, vad vill du höra honom säga? Eller vad blir viktigast att lyssna efter?
Jag lyssnar vilka ord han kommer att använda när han pratar om räntebanan. Förra mötet använde han ordet försiktigt väldigt många gånger. Så mycket så att jag började undra om han verkligen ville ha den räntebanan som de då la. Det ordet tror jag förhoppningsvis kommer att användas lite mindre ofta i den här. Men jag tror samtidigt att han kommer att vara angelägen om att ha ett ben i varje vågskål. Och vill ju inte att marknaden ska rusa iväg med den risk som du själv har varit inne på. Att man springer för fort och så får man bakslag. Men det blir orden han använder när han beskriver det här kommer att vara viktiga.
Hur viktigt är det att man är enhällig i sina beslut? Finns det ett värde i det?
Nej, jag hade inte haft något emot om någon sa att de kunde tänka sig att sänka lite mer nu, men då hade det ju betytt att du skulle vara ännu aggressivare, med tanke på att räntebanan nu är ändå tydlig markering åt att man öppnar för tidiga sänkningar och lite mer frekventa sänkningar, så tycker jag att de gemensamt skickar den signalen, och då är väl det kanske den bästa av världar att alla är med på att man ska gå.
Helst vill de väl vara det?
De vill vara det, de vill absolut vara det. Men när det vänder, oavsett när man tittar liksom på toppar och bottnar, då spretar ju både statistiken uppåt och neråt och överraskar, och sen gör ju individerna det också då, för man tar till sig det här olika. Sen när man väl faller över, men då blir ju trenden mer tydlig och då går man i takt.
Ska vi säga någonting om kronan bara? Det har ändå gått nästan 10 minuter nu. Mm. Ett litet tapp, 3 öre mot dollarn, 2 mot euron. Det tror jag mig ganska nöjda med tanke på att det var så pass mjukt, vilket ju också är någonting som, för det är det som är orosmålet med att gå före ECB. Att i alla fall hittills, som sagt, det har bara gått 10 minuter, men att det inte blev en starkare kronreaktion. Och det kommer jag att lyssna efter, hur mycket han trycker på att vi är självständiga, vi gör som det passar vår ekonomi. Elefanten i Frankfurt får spruta bäst den vill.
Stannar kronkursen här, så då har vi ju en riktigt bra dag idag.
Mm. För om man tittar till börsen så har ju den faktiskt fallit tillbaka något de här minuterna sedan räntebeskedet kommer handlas nu i sidled mot att ha stigit initialt. Om vi då sammanfattar, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4%. Man justerar ner räntebanan. Viktor, återigen, liksom dina tankar om att man sänker så här snabbt, alltså räntebanan då?
Ja, nej, men jag tyckte att det var helt rimligt. Den gamla var ju från november och världen har ändrats sedan dess. Så att jag tycker att det var ungefär som man hade tyckt borde vara rimligt att de skulle göra om de inte skulle sänka idag, och också helt förståeligt att de vill hålla öppet, inte sätta ner foten angående maj eller juni. Nu kommer det mer i den frågan då på presskonferensen, men det tror jag, för de har liksom inget att tjäna på det, att binda sig vid masten. Det kommer ett utfall till här hemma, signaler från ECB och så vidare. Så att, det var väl ett jättebra räntebeslut, den lilla jag har hunnit se hittills.
Ja. Och Annika, din slutreflektion?
Ja, vi har ju haft en av de mest aggressiva prognoserna på Riksbanken, och jag tycker att jag får stöd i den idag, och det är bra. Svenska inhemska ekonomi behöver det. Mm.
Men man stänger ju inte dörren varken nu för maj eller för juni. Ser ni att det blir liksom snarare luta mot maj än mot juni?
Jag tror att det kommer göra det, för att jag tror att statistiken i Europa, konjunkturen där, kommer försvaga. Så då kommer man få ett lite annat tonläge från ECB-ledamöterna. Det finns ju redan de som börjar tippa över nu. Men jag tror de blir fler som går åt det hållet, och då lättar det också lite på trycket för Riksbanken. Och sen om man tittar på fallet i nya lediga platser, om man tittar på antalet konkurser, det gör ju Riksbanken. Alltså det är ju påtagligt att svensk inhemsk ekonomi har bekymmer. Och i den miljön ska man inte ha en åtstramande ränta.
Om vi får en sänkning i maj, får vi det då också i juni?
Ja, det är vår prognos. Och också att de fortsätter på kommande möten.
Mm. Snabb seriesänkningar alltså, säger Annika Winst på Nordea och
Viktor Munkhammar på Dagens Industri. Stort tack för att ni har varit med oss denna morgon. Denna dymmelonsdag, Gabriel.
Mm, dymmelonsdag med duvaktiga signaler från Brunkebergs torg. Inte illa.
Tack. Tack. Och presskonferensen ser ni alltså klockan 11, och så följer vi såklart upp det här i Börskoll klockan 2. Hoppas ni är med oss då. Hej då.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.